Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Peppe.
Hej Karin.
Hur är läget?
Men hörde du, det är bra. Det är bra.
Det var härligt. Det är så härligt att höra din väna stämma här, för att jag har någon slags sån där djup februaridepression här i, borta i Sverige, och så kommer du med dina solstrålar och palmer.
Men vet du vad jag sa åt en person igår, eller i förrgår, när människan frågade om vi ska göra någonting på söndagen, och så säger jag så här att ja, om det är fint väder kanske vi åker till stranden. Och det var ju...
Det blev ett sånt hat. Du får inte säga så. För nytillkomna lyssnare kan ju tala om för er att Peppe är alltså inte psykotisk, utan hon bor i Kalifornien. Så man kan åka till stranden.
Ja, man kan.
Det hade varit jätteroligt om du hade bott typ i Bromma. Herregud, här är snöslask och existentiell ångest. Och vad har du läst då i veckan?
Jag har läst faktiskt en lite ångestladdad bok. Agnes Lidbecks
Finna sig. Det var ju skönt att du fick på att må lite dåligt, som vi andra alltid gör.
Men vet du, det stämmer ju inte alls faktiskt. Men hör du, jag tänkte faktiskt när jag läste den att den här kanske man inte ska läsa om man mår lite dåligt. Om man har Alltså jag kan inte säga det ordet, kan du hjälpa mig?
Du är så
mig?
Lycklig att du inte kan säga existentiell ångest. Du får till och med ett talfel.
Lycklig eller osmart, ja. Men väldigt bra.
Men berätta varför. Varför ska man inte läsa den då, tycker du? Eller förresten så här, berätta först vad den handlar om.
Den handlar om en kvinna som heter Agnes. Och den börjar på BB. Hon har fött sitt första barn, Harry. Och när jag började läsa den tänkte jag så här att herregud, så här ser att
hon heter Anna förresten, förlåt.
Nej, men Agnes, herregud, Agnes är den författaren. Ja, tack för korrigeringen. Ja, men och då tänkte jag så här, alla som föder ett barn tror att de är de enda som verkligen har känt hur det är att föda ett barn, som ja, på riktigt har varit med om en förlossning och som på riktigt känner de här stora kärlekskänslorna och som på riktigt är orolig över att det här barnet ska dö och som på riktigt tänker så här, ska vi verkligen få ta hem det här eller knyta med oss? Tänk att ingen på sjukhuset hindrar oss.
Och trots att man på riktigt inte alltid känner att en kan leva upp till alla de där, den där bilden,
nej,
eller hur?
Och men så fort så börjar historien, och det går ganska fort. Plötsligt har det gått ett halvår, så har det gått ett år, så har det gått flera år, så kommer det ett till barn. Det är en berättarröst som för oss vidare i historien. Först tänkte jag att det lät som om någon på ett någon slags här kommunal myndighet skulle ha läst upp den här texten. Men så tänkte jag att det låter som en naturdokumentär.
Ja, den är nästan väldigt som torr och saklig. Kvinnan ska utföra, en mor ska.
Precis. Jag kan liksom höra David Attenborough berätta hur lejonhonan närmar sig lejonhanen. Och vet du, Det finns liksom inga, det finns inga värderingar eller känslor, det är bara en berättelse. Och den så får man följa med i det här livet.
Den påminner om, du vet, den här tjänstekvinnans berättelse, heter den det? Eller Margaret Atwood.
Ja, tjänarinnans berättelse.
Jag blandar alltid ihop med den där tjänstekvinnans son, August Strindberg, om den jävla anledning. Ja,
ja men det är ju lite...
Men du vet, det här med så här instruktion, som en religiös sekt typ. Hur en kvinna ska
vara. Och det är så smart skrivet, för att hon är så, huvudpersonen är så otroligt medveten. Hon liksom, det finns väldigt få saker som tidsmarkörer eller platsmarkörer, men man blir ganska medveten om att hon nog bor i Stockholm. Och Mälaren nämns ofta. Men att hon liksom tillhör övre medelklass. Och hon är så medveten om, hon är helt medveten om hur hon syns. Så hon tar hand om det här barnet, så tänker hon så att det är nästan synd att ingen ser vilken god mor hon är när hon vaggar och sjunger vaggvisor och när hon torkar upp efter barnet och när hon är pedagogisk med barnet. Och hon liksom speglar sig hela tiden i hur en kvinna ska vara. Och det, hon gör samma sak med sin man, hon gör samma sak med sin älskare och det handlar liksom, ja, men hon är aldrig riktigt sig själv, hon är aldrig en. Hon kan liksom, det är som om hon inte kan existera utan att spegla sig i någon annan som hon vårdar på ett sätt eller ett annat eller förhåller sig till.
Eller som att hon alltid känner att hon ska spela en typ av roll som hon har tänkt ut. Sådär. Så här ska jag vara nu. Liksom.
Ja, precis. Och det är liksom ingen platt roll, utan hon är så otroligt medveten. Hon tänker till exempel så här att på fredagen brukar hon köpa tulpaner om det är rätt årstid. Och så tänker hon så här att tulpanerna är ju otroligt fina när de är lite utblommade och nästan slokar. Men det skulle hon ju aldrig kunna säga högt, eftersom alla säger det högt och alla tycker det. Det skulle ju vara otroligt klyschigt att säga det.
Och det är nästan liksom
ja, verkligen. Och nästan en metanivå på vad man... Mm. Ja, men precis, vad som är okej att säga, vad som är klyschigt.
Ja, de tycker att det är så himla vulgärt att det står en svensk flagga på kaffebrickan som de får på BB när barnet, första barnet. Och det är också så otroligt ängslig så här hipstervarning och bara så här vad töntigt. Du vet, vi är så himla medvetna föräldrar. Så här, vi skulle ju aldrig köpa en ful plastleksak till våra barn.
Nej, precis. Ja, det ska vara tre. Och sen hon skaffar en, det här är ingen spoilervarning för det liksom, men hon skaffar hon skaffar en älskare kan man nästan säga. Och då till och med kollar hon på porr för att vara den perfekta älskarinnan, för att kunna det som är aktuellt inom sexlivet.
Men det här är ju så otroligt sorgesamt. Det är så himla synd om henne tycker jag. Eller om kvinnan. Agnes Lidbeck själv säger ju i intervjuer att hon liksom värjer sig så där väldigt tydligt från att vi läsare ska tolka in att det här är då en repertoar av kvinnoroller, att det här är någon slags genuskommentar eller någonting sånt där. Utan hon säger att det är vad det är liksom. Det är en bok, det är ett universum, det är en person som jag diktade upp och jag är inte feminist i alla sammanhang och lite sådär. Så hon vill verkligen inte, hon säger att hon blir jätteobekväm när hon går på stan och det kommer fram folk och bara gud, jag läste din bok, den fick mig ifrågasätta mitt äktenskap eller det och det och hon blir såhär, åh nej, gud säg så.
Men vissa, just det, vi lyssnar ju bara två på söndagsintervjun där Agnes Lidbeck blev intervjuad. Jag känner verkligen som om tiden verkligen, det var liksom som någon skulle planera det här för mig. Jag läste boken fredag, lördag, på söndag kommer en intervju med henne i söndagsintervjun. Det var verkligen så perfekt. Och då tänkte jag, det var en jättebra intervju, jag rekommenderar verkligen alla att lyssna på den. Kanske, jag tror inte det har någon skillnad om man lyssnar på intervjun före eller efter boken, men jag tycker det blir ett jättefint komplement. Men då tänkte jag på det hon sa. Hon är ju också väldigt, hon verkar otroligt intelligent. Hon sa så där att hon vill inte låta pretentiös och hon vill säga, men nu kommer hon att säga det som alla författare säger, att kan inte min bok bara få vara en bok? Kan inte det här bara få vara liksom ett porträtt av en kvinna utan det ska representera samtiden?
Alltså hon men låter så, jag tycker, ja, förlåt, jag säger sen, säger du.
Ja, men jag tycker att hon får, att det, att eftersom författare inte heller är ensamma öar någonstans ute på havet utan att påverkas av den rådande kulturen eller samhällsdebatten, så går det inte att ta en historia och säga att det här är bara en historia. Liksom, jag förstår verkligen att författare vill det, men att den här historien skrivs just nu just på det här sättet handlar om att det är en kommentar, det speglar vårt samhälle på något sätt ändå. Förstår du? Det är liksom inte frirykt.
Jag förstår precis vad du menar. Och jag blir lite, jag kan bli lite trött på de här, alltså det var ju lite samma diskussioner med Linda Boström Knausgård som skriver en del om psykisk ohälsa och själv har egna erfarenheter av det, men är väldigt sådär att det här är en bok. Det är liksom ett fiktiv... Ja, det, självklart är det ett uppdiktat författarjag eller en gestalt är ju någonting som är en massa småbitar. Som författare bygger man ihop en person av en massa saker som man ser i sitt eget universum. Men precis som du säger, Peppe, det universumet, det är ju också en själv och hur man själv ser på omvärlden. Och det är jättesvårt att säga att jag kan inte stå för någonting av det som jag förmedlar. Det betyder absolut ingenting. Jo, men för i samma andetag så säger ju till exempel Agnes Lidbeck här att hon kanske tycker någonting eller kanske vill skriva på ett visst sätt, men hon har också, jag är också i underhållningsbranschen, säger hon. Jag har ett ansvar att skriva någonting som verkligen har en mening och som underhåller och som är begripligt för de som läser.
Ja.
Ja, det är klart att hon därför,
ja, det tycker jag var
formar,
så bra.
Ja, och det är skitbra för där är hon ju helt ärlig. Men jag tror att den här iven hos vissa författare att absolut förneka att de har någonting, deras egna känslor eller någonting har någonting med de här gestalterna att göra, är för att det är så jävla läskigt och naket och blottläggande liksom att säga, nej men jag kanske är Agnes, eller Agnes kanske är min mamma eller min kompis eller min man.
Exakt.
Eller min bror, eller därför då blir det liksom som en ingång.
Det blir så personligt, eller privat.
I någons själ. Jag tycker själv att det där är jätteotäckt. Jag har ju inte ens publicerat någon fiktion. Men jag har liksom varit i såna här skrivgrupper. Och du vet, någon läser något som man vet att det har jag tagit från någon slags erfarenhet. Eller någon annans. Och så, gud, hoppas de förstår att jag hittar på det. För att shit.
Nej, men verkligen. Ja, det var bra satt. Nej, men jag tycker precis som du, vilket är ju kanske jättetråkigt, men tycker jag precis som du, det handlar delvis om en rädsla för att bli för privat. Det kommer liksom för nära och då lättare det att säga det här är bara en bok, det är bara fiktion. Och det är det ju, för det måste ju också vara författarens frihet att kunna hitta på, men använda sig själv, men också hitta på. Då ska liksom ingen, jag kan förstå också den frustrationen att folk vill gräva och det, att det finns något så här snaskigt i det, att man vill tänka att vem är det, vem handlar det här om, vem är det liksom, är det, känner du så här? Och det tycker jag kanske man som läsare måste ha ett större ansvar och förstå att ja, det är både författaren och det är en samtidskommentar, men det är också bara hitta på, för det är det som könlitteraturen är.
Det måste ju också vara, det är ju så som till exempel bildkonstnärer säger också, att eller liksom folk som har skrivit någon musik eller så. Ja, gud, jag lyssnar på din låt och den säger verkligen, den berättar så mycket för mig och mitt liv. Och de bara, jaha, den handlade om min svärmor. Alltså det kan ju säkert också vara lite obekvämt ifall man är helt off. Men och så säger många det här liksom generösa, lite världsvana, att det är vad du vill att det ska vara. Ett konstnär är allt och inget, konstnärligt verk är allt och inget samtidigt. Och det är lite så här, det är också så jävla pretto, för att någonstans ville du ju, den här grejen kom till dig någon gång när du ville någonting. Ja. Annars hade du inte skrivit eller målat med en sån här känsla liksom.
Exakt, och precis, men också som Agnes Lidbeck sa i den här intervjun, det som du redan nuddar vid, att hon vill skriva någonting som människor läser. Om man säger att jag bara skriver den här för mig själv, eller det här är liksom bara min historia, då ska man ju aldrig publicera den.
Nej,
att ett verk handlar ju också om att nå ut till människor och röra människor på något sätt, och det handlar ju inte om att liksom sälja sig själv till publiken, men det handlar ändå om att tänka på hur kommer den här tas emot, hur kommer, liksom, kommer folk att känna igen sig och gilla det de läser. Jag tror att det är pretentiöst att säga att det här är bara för mig, jag skriver bara för mig själv, det här är liksom helt o...
Jag hade lika gärna kunnat lägga det i byrålådan, ja, whatever, ja. Liksom.
ändå om Agnes Lidbrecks sätt att skriva. Jag tycker att hon har en så otroligt bra, ett sånt otroligt bra öga för detaljer, hur liksom dynamiken i parförhållanden. Och hon säger också i den här söndagsintervjun, hon ständigt betraktar människor och snappar upp liksom, snappar upp deras sätt att kommunicera med varandra. Och det finns ett ställe i den här boken där hon, där det här paret, huvudpersonen och hennes man, är på en fest och de är lite irriterade på varandra båda två, men de säger, de liksom ingen uttalade, för det är också en förlust på något sätt att vara den som initierar grälet, men bara genom sina rörelser och sina steg i trappan upp den här lägenheten så kan den ena läsa av den andra irritationen. Och så precis före världen öppnar dörren in till festen så ställer de sig också så här inövat, omedvetet inövat, ställer hon sig lite närmare honom och lutar sitt huvud mot hans axel, och så när världen öppnar sig, är det mot som världens gulligaste par, utan att man kunde ana att de precis för liksom två minuter sedan var otroligt irriterade på varandra.
Jag önskar ibland att jag hade den talangen, för det finns ju inget mer obekvämt än när man liksom bjuder hem folk och man märker att de är sura på varandra.
Ja.
Det är ju också, förutom att det är förljuget kanske, så är det ju också på ett sätt lite artigt att faktiskt inte ta med sig sin skit hem till folk.
Ja, men det tycker jag verkligen. Folk som
spelar ut varandra och sådär och blir sura. Och jag blir ju ibland sur på min man, men jag har verkligen försökt att skärpa mig genom åren, inte så här snäs, du vet, det är så obehagligt för alla andra.
Ja, det beror på hur nära vänner man är också. Är man supernära liksom, kanske det är mindre farligt, men folk som man inte känner jättebra kan det ju verkligen sätta alla i en väldigt obekväm sits.
Ja, men vissa par gör ju alltid det där också, ja. Så man liksom nästan drar sig för att bjuda eller liksom gå hem till dem, för man bara, åh, mamma och pappa bråkar.
Ja.
Liksom.
Ja.
Men en grej, men hör med, du, vad heter hon, jag tänker på Linda Knausgård hela tiden, men Agnes Lidbeck, det är att hon sa också att jag fick en utmattningsdepression för att jag inte skrev, jag blev sjuk av att inte skriva, att hon liksom hade ett vanligt icke-konstnärligt jobb i många år och liksom värjde sig från det. Det är som att hon pratar om en drog ibland och så,
ja,
i den där söndagsintervjun, och att hon säger att så här, jag tillåter mig själv bara att skriva en viss typ en timme varje dag.
Ja, en timme om dagen. Ja.
För annars så, det blir för mycket, att hon är rädd för att förlora sig i den här fantasivärlden. Hon är rädd för att liksom släktens historia av psykisk ohälsa ska på något sätt hemsöka henne om hon går in i det. Och det tolkar jag också som en alltså jag tänker så här, när jag läser boken, den här Anna i boken, Agnes Lidbeck är otroligt skicklig på att gestalta Anna i boken som en person som har den här otroliga distansen till sina känslor. Det här med att man kommenterar sig själv hela tiden. Hon kan aldrig hänge sig. Hon kan aldrig hänge sig.
Nej.
Kärleken till sitt barn. I någon sexakt. I någon liksom relation med någon vän. Något samtal. För att hon kommenterar hela tiden sig själv. Observerar, noterar, recenserar. Oavbrutet. Ja. Och det är ju en väldig rädsla i det där. Det är ju en rädsla för känslan. Alltså en rädsla att kanske bli besviken. Nu är ju liksom hej och hå hemma psykologen Karin. Men förstår du vad jag menar? Att det,
jag tycker det var bra sagt. Precis så är det alltså. Att distansera sig från sina egna känslor och på något sätt gömma sig bakom att ta hand om andra. Att ens uppgift är att, vet du, byta blöjor och torka diskbänk och köpa blommor och hela tiden göra någonting för att, antingen för att det ska se bra ut som helhet familjen eller bara göra någonting specifikt för en person, att fylla upp sitt liv med att, ja men, vården av andra människor.
Det kanske är så att det är ju otäckt på ett sätt, den här kärleken till ett barn, den här hämningslösa kärleken som de flesta nog känner.
För det blir skrämmande för den, ja, blir så stor liksom.
Den är så stor och du har ingen kontroll liksom. Och det är klart att du liksom ägnar dig åt sådär bizarra worst case scenario tvångstankar. Alltså den grejen, den sätter igång så fort du får ett barn. Du behöver inte ens vara lagd åt det hållet liksom. Och sen så börjar, att få ett barn är ju att bli rädd för första gången. Alltså på riktigt rädd.
Ja.
För nu finns det någonting som är värre än någonting annat som du liksom på riktigt tror att du inte någonsin skulle kunna hantera. Nämligen att barnet på något sätt försvinner från dig. Och det, sätter ju fingret på någonting liksom. Då måste du hantera allt det där.
Jag tänkte på, efter att vi talade om, för nu låter det här superbanalt, men det kommer faktiskt, det finns en koppling. Vi talade om hudvård i förra avsnittet och hudvårdsrutinen.
Hudvårdskoppling till dödsskräck ju för sig.
Ja, nej men vänta, det kanske mer till vårdande, för jag blev så inspirerad så jag sålde in en essä till Hufvudstadsbladet och jag skriver på den här essän nu. Och så snubblade jag genom att börja läsa mycket om det och så läste jag om self-care, alltså att ta hand om sig själv. Och många feminister i USA och säkert också i Sverige och Finland hävdar att det här att ta hand om sig själv, self-care, det är liksom inte en feministisk handling eftersom kvinnor uppfostras till att hela tiden ta hand om andra, att inte ta ansvar över andra människor och ta liksom det emotionella ansvaret gentemot sina barn och sin partner och sina vänner, att man ska hela tiden se till att alla andra mår bra. Och då blir liksom self-care att ta hand om sig själv och liksom fokusera på sig själv. Nu blandar min hudvårdsrutinen, vilket jag är lite osäker på om det verkligen håller den teorin, men att
vi säger inget till Hufvudstadsbladet, vi går på den teorin.
Men nej, jag tänker faktiskt, jag tror jag får kasta den i sen. Men det blir liksom det att ta hand om sig själv och bara fokusera på sig själv, att vara egoistisk blir en feministisk handling eftersom det går emot det stereotypt kvinnliga att alltid sätta någon annan i första rummet.
Fast nu säger du ju emot vad du sa förra veckan när du tyckte att vi gör det där bara för att vi liksom i patriarkatet säger åt oss att vi ska ha babyhud.
Men då tänker jag så här att ja, men det tänkte jag, det håller inte riktigt med att just kan inte liksom self-care eller att ta hand om sig själv eller att ligga och äta choklad och titta på Netflix. Jag tycker fortfarande att just hudvårdsrutinen spelar en liksom patriarkatet i famnen. Jag tycker att ta hand om sig själv, det måste finnas mer könare sätt att ta hand om sig själv än att pyssla med sin hud och försöka bli snyggare. För det är ju ändå det
jag
som är
slutresultatet. Jag tycker det här med choklad och Netflix låter ju helt fantastiskt bra.
Ja.
Förutom att det blir ett ångestpåslag att man blir tjock och får finnar typ. Eller?
Nej, men då måste man bara börja en ny norm där det faktiskt inte är något fel.
Ja, att om man dricker tillräckligt finnar. Mycket rödvin så bedövar man ju i för sig den ångesten under tiden.
Ja, släng till en flaska rödvin. Ja, det är ju drömmen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vad ska vi mer säga om Agnes Lidbeck?
Jag kände den som en väldigt bra men ganska kall bok också. Det var en eller kanske för att vi berättar rösten var så otroligt neutral. Men
det var väl hela, var inte det som var så smart eftersom hon är så kall, den här Anna i boken. Att det liksom, hon kommenterar sig själv, hon är som en robot. De har liksom de har någon slags Barbie-docka med avskurna armar här på omslaget. Det är lite den på något sätt att hon så här, nu spelar jag den här, nu spelar jag den här, nu är jag den här personen. Ja. Som en avatar. På något sätt.
Ja.
Stepford Wives.
Ja, ja men precis. Och, jag, och som du sa i början att man tycker väldigt synd om henne. Man vill liksom, man vill ju att hon ska fly någonstans och leva på en beach och bli en hippie liksom. Och ja, bara tänka på sig själv. Men inte på sig själv och jag andras, faktiskt också, genom andras blickar.
Ja, men jag tycker också inte synd om hennes partner som liksom inte vet att, att hon tycker att han är tönt ungefär. Alltså hon, att hon spelar den här frun.
Han, jag tänker på Jens.
Ja, han får, Jens som han heter då i boken här, han får liksom ingen chans att göra något annat, att komma henne nära eftersom...
Nej.
Eller?
Nej, verkligen. Men hör du visst på med den lite om den här Gail Gulliksens, vad heter den, inte senare ett äktenskap, men berättelse ur ett äktenskap. Ja, läste du också det. Den? Jag tycker ja. Vi talade om den för ett år sedan ungefär.
Men på vilket sätt tycker du att den påminner om det?
Nej, men den påminner om det här liksom övre medelklasslivet. När vuxna barnen börjar bli större och man ska och på något sätt försöka de som förr bara var mamma och pappa hitta sin egen identitet. Och någonting det här liksom ganska kalla sättet att beskriva ett äktenskap.
Fast jag håller inte med för att huvudpersonen i Gail Gulliksens bok är ju den som känner äkta känslor och äkta alltså tycker han i alla fall. Han liksom vill ju hela tiden, han vill så mycket, han spelar ingen roll utan han vill bara ha henne hela tiden. Sen kanske han har missuppfattat att hennes känslor är dålig på att läsa av henne, men den har ju väldigt...
Men kanske är hon den kallade, då kommer jag fel ihåg. Det är hon som bara är ute och springer.
Ja, båda i alla fall väldigt bra böcker och väl värda alla sina priser och nomineringar. Jag har ju då fortsatt att läsa på den här Lincoln in the Bardo, eller Lincoln i Bardo, eller vad den kommer heta på svenska, av George Saunders. Men jag tog ett litet break när jag såg att Pocket Shop hade tagit in Finna sig av Agnes Lidbeck. Och så har jag faktiskt en tredje bok på gång här som heter Vi hör av oss av Jakob Sundberg. Som är 9 noveller om människor som alla befinner sig på en anställningsintervju. Jag tycker det känns så mycket tiden.
Det känns... Ja, men du nämnde den för några veckor sedan, du skulle läsa den och jag blev otroligt sugen.
Det är bokförlaget Atlas. Ja, skitbra. Så att jag har 3 stycken, det är lite härligt att ha 3 stycken som man liksom kan flirta med här samtidigt.
Men hör du, kan du säga någonting? Har du nu läst någon av de novellerna? Kan du säga någonting om dem?
Nej, men jag tänkte jag skulle återkomma till det. Jag slänger ut, för att jag tycker det är så roligt om ni som lyssnar också läser samtidigt som vi läser. Så jag tänker att om jag liksom slänger ut lite titlar och någon är sugen på någon av dem så kan du hinna läsa igen till nästa vecka och så kan vi fortsätta prata om dem lite. Och sen så,
kysst, Karin!
Tips, Peppe, så har jag ju kollat på High Maintenance som du, den här HBO-serien om Mariana dealen som du berättade om förra veckan. Så den är ju väldigt rolig.
Ja, vad tycker du om den?
Men jag tycker att det är kul att han är ju bara som en länk mellan alla de här olika liven. Det är liksom, vi får ta del av en massa olika familjer och deras liv i New York, alltså runt New York på Manhattan och här och där. Någon nyskild kille som har någon hund som blir kär. Hunden blir kär i sin egen hundvakt, höll jag på att säga. Och något par som tycker om sån här swingers-fester. Och någon annan är någon kille som... homosexuell kille som bor tillsammans med sin bästa tjejkompis och tycker att hon tar över hans liv. Och så det är så jätteolika. Och mitt i allt så cyklar den här killen omkring och dealar gräs till dem. Och alla använder sin... Och en tjej kommer från en muslimsk familj och så fort ingen ser så slänger hon av sig slöjan och röker på uppe på taket och sådär.
Men det är alltså no big deal. Det är liksom bara... Det är inget sådär att de här människorna gör droger. Utan det är mest sådär att hallå, nu tittar vi in i den här lägenheten. Det här händer den här kvällen, just den här lägenheten i New York. Och så det är roligt en historia.
Precis, och det är ju precis så det är med weed i USA. Så att det är ju liksom inget konstigt. Jag tror fan det kan vara lite nyttigt för andra länder. Ja, jag skulle bara tipsa också om en till sån här som handlar om också om USA, fast också en HBO-serie, men ur ett helt annat perspektiv. Den handlar mycket om kontrasten mellan det som kallas Middle America, liksom Midwest, och kristna i USA och liksom så här lantisar mot New York hela tiden.
Ja.
Och det är en kille som heter Pete Holmes som är komiker, och han kommer från ett upstate New York, tror jag, någonstans, från någon sån här kristet, ja, en familj i alla fall, och en sån församling då. Och så ska han bli komiker i New York. Har jag pratat om det här förresten? Jag börjar känna att jag börjar bli...
Nej, men du och jag har pratat om det, för jag har också sett den. Jag tycker den är superrolig.
Och så försöker han hela tiden få så här sentid då, för att han vill få till det.
Han är ståuppkomiker.
Ståuppkomiker. Och så i varje avsnitt så träffar han någon så här superetablerad amerikansk ståuppkomiker, som typ Sarah Silverman eller Bill Burr eller Artie Lang eller någon sån där. Och det är lite så här, för en svensker kanske så här, snark, gud vad det namedroppas olika komiker. Alltså det är lite för antingen komikernördar eller amerikaner som tittar mycket på så här Night Live. Och liksom, du vet, det blir som en egen religion i sig själv, alla de här namnen. Så här, den och den, kom du ihåg när den och den drog det skämtet? Och ja, man kanske blir lite trött på det, men annars är det en ganska gullig idé. Och framförallt så gillar jag hur Pete Holmes karaktären är, liksom, han har skjortor och snedbena och chinos, och de tycker att han är en sån oerhörd tönt liksom, när han kommer till Manhattan, och de bara, herregud, ditt hår, människa, just det, du är Jesus freak, ja, det är väl det, för de är ju liksom dekadenta och down and out och så vidare. Och så han är lite av ett asshole också, för han är så otroligt självgod i sitt eget sätt liksom.
Ja.
Och sen så börjar den här ytan krackelera lite mer och mer för varje avsnitt. Det är roliga kontraster. Och sen så kommer han också från Boston. Och där har jag bott i många år.
Det gillar du ju.
Jag gillar det faktiskt. Särskilt när de driver med Boston-dialekten.
Crashing alltså, det är ditt tv-tips.
Vad har du för tips?
Ja, om jag kommer med ett snabbt tv-tips, Search Party, en serie som handlar om en 20-årig tjej som försvinner. Nu tänker ni, det är Twin Peaks. Men det är det inte. Men den utspelar sig också i New York. Och det är en gullig, det är som en, har du sett på Broad City? Det är liksom pyttelite samma känsla i den, åtminstone samma estetik om vi säger så. Och men så handlar det om en tjej som inte en ung tjej, kanske mellan 20 och 25, som inte kände den här försvunna tjejen så bra, bara avlägset. Men hon blir besatt av att få reda på vad som hände med tjejen. Och det är liksom 20 minuters avsnitt, väldigt skön att kolla på. Ibland känner jag mig snudd på för gammal, men jag försöker ignorera det. Search Party i alla fall. Men hörde, det som jag absolut vill tala med dig, Karin, om är intervjun med Jörn Donner i Svenska Dagbladet tidigare i veckan.
OMG.
Har du läst den?
Ja, herregud.
Mycket välskriven vill jag säga.
Ja,
Anna-Kajsa Sunni, hon förjobbar på Hufvudstadsbladet. Superbra typ och bra,
var det
välskriven.
Var det samma som gick i Svenska Dagbladet? Jag läste i Svenska Dagbladet.
Ja, men jag menar att hon har förjobbat på Hufvudstadsbladet. Nu jobbar hon på Svenska Dagbladet.
Aha.
Väldigt duktig journalist.
Ja, verkligen. Väldigt intressant hur hon gestaltade. Hon jobbade mycket med gestaltning. Att han fick presentera sin egen karaktär genom hur han svarade på hennes frågor. Hon beskrev liksom inte honom. Och till exempel ett av svaren var att han förklarade att han inte gick på sin egen enda dotters begravning. Hon dog förra året, eller hur det var. Och,
i höstas, ja.
Ja. Och så säger journalisten, det låter väldigt hårt när du beskriver det så här. Ja, men vad ska jag säga? Hon ljög och söp ungefär. Ja,
men till saken hör att Jörn Donner har 6 barn, men han har bara kontakt med 2 stycken av dem, för de är intressanta. Och han fick 2 barn samma år, 1981, varav det är 2 olika mammor, och då var han gift med en tredje kvinna, Jeanette Bonnier, som han var gift med, men då fick han barn med 2 kvinnor samtidigt. Och hans kommentarer typ, men vi var ju alla vuxna människor, liksom. Så kan det gå. Och, men det vilken, ibland tänker jag så att säga, är han bara, är John Donner bara, gör han bara clickbait, säger han bara såna superkonstiga och hårda saker för att försöka bara
vara relevant, uppmärksamhet. Ja, precis.
Ja, precis. Eller är han verkligen så jävla kall att han, jag tycker det är så otroligt, tänk att inte vilja ha kontakt med sina barn.
Men det är också så otroligt sorgligt. Det är så sorgligt att sitta och liksom sitta och försvara varför ens eget barn, jag sa upp kontakten, jag har aldrig velat ha en relation med henne och hon kan dra åt helvete ungefär, och om mina barn blir ointressanta så kommer jag säga upp kontakt. Det är något så ensamt med det där.
Vad tror du skulle hänt om typ Märta Tikkanen skulle ha gett samma intervju, liksom en kvinnlig upplevd författare sagt att nej, de är ointressanta, och han säger ju senare i intervjun, säger John Donner att så länge hans söner är intressanta så hänger de söner som han har haft kontakt med, alltså så länge de är intressanta så håller han gärna kontakten med
jag
dem.
Tror att intervjun,
tänk om en kvinna skulle ha samma sak.
Jag tror att den hade blivit översatt i ganska många språk, den här intervjun. Och hon hade också blivit avfärdad som galen. Alltså verkligen på riktigt.
Ja, antagligen. Mentalt. Hon ska ha fått en diagnos.
Men det här är ju det manliga geniet. Det är ju det liksom.
Ja.
Som har blivit vald till Finlands sexigaste man. Och han sitter där och pratar om sin relation med Ingmar Bergman och Harry Schein. Och alla andra manliga genier som var stora liksom på 70- och 80-talen. Och det är bara så här, jag tycker det känns så tröttsamt. Men hans roman handlar, senaste roman handlar väldigt mycket om både familjen och om det här inbördeskriget i Finland som ju är ett intressant ämne, tycker jag, och liksom hur man hade ihjäl varandra kors och tvärs på mest brutala sätt och sen på något sätt tystade ner det fram tills nu.
Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska tycka, för jag känner att för varje gång man lyfter upp en just den manliga geniet och låter dem tala ut så här, på ett sätt tycker jag det är bra att vi får veta hur den Jörn Donner är, men samtidigt tänker jag att han är ju ändå en idol för många. Många tycker att han är en fantastisk person, eller liksom på något sätt skapar vi, eller återskapar vi det manliga geniet och på något sätt normaliserar
det gör vi.
Genom
vi,
att...
Ja, vi, det är klart vi gör, det är ju samma med Jan Guillou eller G.V. Persson, någon annan som Torsten Flink, som har för vana att kräka ur sig en massa kränkande prylar. Så går vi ju på ett sätt i deras ledband när vi bara, vi återpublicerar det här och så förfasar vi oss precis som jag gör nu då. Och sen så är personen fortfarande relevant, personen är fortfarande lyssnad till.
Ja, när de egentligen bara borde sitta hemma och kämmas. För jag tycker också väldigt synd om honom att om man tänker
glömmas. Vilka,
alltså, vad säger du?
Och framförallt glömmas.
Ja, man borde ju glömma bort dem, men samtidigt tycker jag väldigt synd om den här typen av man. Fattar vi liksom att bygga hela sitt liv på, påminna kanske lite om faktiskt Anna som vi talar om i Agnes Lidbecks bok Finna sig. Bygga ett liv på prestationer och vem man har jobbat med. Och
den här cyniska distansen liksom, att jag har tänkt ut allting. Jag har nyckeln.
Precis.
Ni andra idioter fattar ingenting.
Ja, jag står ovanför så här kletiga känslor som kärleken till sina barn. Fianteri. Eller jag liksom, ja.
Mitt intellekt är för stort.
Ja, precis. Ja, det är också kanske det här rationella, liksom, den rationella mannen. Jag, precis som du säger, jag är så intellektuell och jag är så rationell. Jag har tänkt igenom allting och det är därför jag står. Därför står jag ovanför allt det här och ser på min intelligens. Och vilket egentligen man känner i motsatsen. Herregud, du har verkligen inte fattat någonting av livet.
Ja, jag tycker att det finns... Det är lustigt, jag som brukar racka ner på självhjälp, jag bara återkommer till det nu i varenda podd. Men jag har faktiskt lyssnat på den här Oprah's Soul Sessions. Har du gjort det?
Nej, det har jag verkligen inte gjort, Karin.
Apropå kletigt. Jag fick så här rysningar när jag såg vad den hette. Oprah's Soul Sessions, på riktigt alltså. Men så tänkte jag, men fan, jag gillar ju Oprah liksom. Hon vet ju hur man pratar med folk och hon hade jätteintressanta människor i programmet som hon intervjuade. Bland annat Alanis Morissette, skitbra intervju, hon är ju hyperintelligent. Och flera andra, så att jag började lyssna på det där. Vissa grejer klar, när det är någon så här pastor i någon frikyrka och församling, jag orkar inte riktigt liksom. Men vissa andra, Deepak Chopra, du vet, för alla kommer ju till Oprah, det är ju det som är så intressant.
Ja.
Hon har ju sån otrolig makt i underhållningsbranschen. Och en som är väldigt hyllad och håsad just nu är en psykolog, psykiater kanske, eller professor som heter Brené Brown. Brené. Och man kan googla på henne, man kan kolla på hennes TED-talk som blev super spritt för några år sedan. Och det handlar om konsten att vara sårbar, att visa sig sårbar. Att det är liksom det som är nyckeln. Och jag tänkte först, tänkte jag, oh my gud, ännu ett magiskt recept på hur vi ska vara. Men fan, det är ju det allting återkommer till. Att när vi visar oss sårbara så öppnar vi ju upp liksom möjligheter att förändra oss, att andra människor ska kunna hjälpa oss, att vi liksom sänker garden och blir en äkta person på ett ganska enkelt sätt. Det låter enkelt i teorin, men det är ju förstås jättesvårt eftersom vi är uppfostrade till att veta allt och kunna allt och vara på ett visst
sätt. Men tänk intervju med John Donner, tänk om man hade sagt så här: herregud, jag ångrar, jag har levt ett helt liv utan att ens lära känna fyra av mina sex barn. Jag förstår inte, varför gick det så här? Jag ångrar mig så djupt.
Jag visste inte bättre.
Men nu vet jag. Ja, precis. Ja. Herregud, vilken intervju liksom. Mm. Nu var det ju jävligt bra den intervjun, men man tycker ju inte att han är särskilt... man tycker bara lite synd om honom när man läser den.
Mm. Men man gör såna här grundantag. Flagga för hemmapsykologen igen då. Men när vi föds och när vi är små så får vi ju såna här grundantaganden serverade till oss om oss själva. Typ att du ska vara söt och glad, eller är du inte söt och glad så är du en dålig person. Är du inte i den här John Donners fall, hans pappa var kommandant och liksom avrättade människor som bodde i deras eget hus som var på fel lag i inbördeskriget. Mm. Liksom. Ja, du ska vara stark, du ska inte vara emotionellt beroende av någon, du ska vara brutal, du ska vara hänsynslös, du ska vara manlig på de traditionella sätten. Kan man tänka sig att den här personen blev serverad, även om pappan dog tidigt så fanns det säkert andra manliga förebilder som var på det sättet. Eller kvinnliga som
sa... Ja, hela kulturen att växa upp i. Man behöver ingen specifik förebild ens. Alltså, allt i samhället säger ju det fortfarande.
Och så bygger man då, ovanpå de där grundantagarna så bygger man såna här livsprinciper. Som att, jag ska tydligen då vara på det här sättet. Jag ska leva på det här sättet. Och sen så håller man på. Och de är ju skitsvåra att liksom ändra på. De sitter så jäkla djupt. Att du vet så här, om jag inte är behagfull eller söt eller duktig eller manlig eller vad jag nu ska vara. Då blir jag inte älskad. Då blir jag liksom inte grundälskad. Och det enda sättet att liksom vända på det där, det är ju på något sätt säga att jag fixar inte det här. Jag är sårbar liksom. Jag kan bli ifrågasatt, jag kan ifrågasätta mig själv. Du, vad ska du läsa nästa vecka då?
Men alltså, jag är väldigt sugen på Elin Willows Inlandet, som det tydligen har skrivits jättemycket om, åtminstone i finska medier, också en debut.
Ja, spännande.
Jag tror att jag undrar, den kommer ut på Natur och kultur i Sverige. Det kan vara att jag hittar på, men åtminstone på förlaget i Finland.
Ja, vad kul.
Det handlar om en kvinna som flyttar med sin pojkvän till en liten ort. Jag vet inte om det tar slut precis innan de flyttar eller när de har flyttat, men då stannar hon i alla fall kvar på den hela orten och så utspelar sig skillnaden mellan att bo i storstad och liten ort och varför hon väljer att stanna kvar och hur konstigt, eller hur många tycker att det är otroligt, helt otänkbart att flytta från stort till litet och kanske till och med trivas.
Jag tycker det låter uppfriskande. Man har ju läst en och annan roman om unga vuxna som flyttar till storstäder eller livet på Manhattan eller livet i Stockholm eller vad det nu är. Så det är ju kul om det är lite nytt.
Ja. Du då?
Nej, men jag ska nog jobba vidare på mina de här. Agnes Lidbeck, Finna sig, Vi hör av oss av Jakob Sundberg och Lincoln-boken av George Saunders. Det känns som en sån perfekt mix, helt enkelt.
Ja.
Jag tänkte också eventuellt ta en paus från Instagram. Vad tror du om oddsen på det?
Men det hade väl gjort förut. Det pallade, det fixar du.
Ja, jag tror att jag måste. Jag tror att det är dags nu. Det är liksom, det är inte bra. Jag börjar lägga upp klipp på så här när jag står i kö på i svartvitt på så här Coop, du vet. Då vet man att det är februari.
Vet du vem mer som tar paus från Instagram?
Jag försöker ha den där coola, ironiska, känslomässiga distansen, men det går inte.
Nej, men du är Kalle Schulman, Karin.
Åh, herregud.
Han håller väl också på att proklamera att han ska ta en paus från Instagram.
Ja, just det. Han gör det hela tiden, ja. Ja. Okej, jag ska försöka act on it.
Mm. Ja. Men hör du, bra snack måste jag säga ändå. Jag gillar, jag tycker du sa bra saker om finna sig.
Ja, men tack så mycket. Det ska bli jättekul att fortsätta läsa. Och min självhjälpsspaning denna vecka är att jag har börjat kolla på den här boken som jag har hånat ohämmat, den här att vara en highly sensitive person, HSP.
Nej, är det sant?
Ja.
Alltså det ger mig, alltså jag, bara du säger det ger det mig också att alla små hår på min kropp står rakt upp nu, också håret på mitt huvud.
Tänk om jag vågar ifrågasätta min egen sanning och bara nästa vecka bara, Peppe, jag är HSP, du får inte tala så högt, och så bara håller jag på så.
Du är HSP och introvert.
Ja, just det. Ja, men det finns säkert en sanning i det mesta, någon slags sanning, ja. Eller halvsanning.
Ja, men alla är väl lite av allting, om vi säger så diplomatiskt.
Just det, jag kan också vara jävligt okänslig, det har jag fått höra också, så att både highly sensitive och highly insensitive. Det kanske är en sån bok jag ska skriva, en highly insensitive person. Åtminstone efter några glas vin när jag börjar dra några skämt och trampa folk på tårna, det är aldrig bra.
Jag ser mycket fram emot att höra om det.
Har det så bra i det soliga, härliga landet där alla skrattar och är lyckliga.
Tack alla ni som har lyssnat också den här veckan. Som vanligt finns vi på Instagram och mellanraderna-podden på Gmail och givetvis på Facebook, vi har en egen Facebook-sida. Så visst kan ni höra av er där och berätta vad ni tycker och ställa frågor och komma med önskemål och korrigera oss.
Och jag vill också tacka er som mejlar in lite läsartips. Och denna vecka vill jag extra mycket tacka Pia som tipsar om Johannes Anyrus. De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Och hon säger att det är en ganska speciell bok, fantastiskt språk, kräver koncentrerad läsning, kompakt dedikerad läsning. Fin bok, ibland lite onödigt tillkrånglat, men delar som fastnar på ett obehagligt sätt. Det tycker jag var en härlig liten så här kort recension. Fortsätt skriva in, Pia, och ni andra som lyssnar. I love it.
Men du och jag hörs nästa vecka. Eller det gör vi allihopa egentligen. Vi hörs nästa vecka.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.